hjärtligt välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Kyriotetes-podden. Idag med två gäster, Max Geiger och Jostein Hartvig. Ni ska alldeles strax få presentera er närmare själva. Men jag måste börja med de här vanliga harangerna. Det som vi sitter och säger här, det står var och en själv för. Har man synpunkter på det så går det väldigt bra att höra av sig. Vi finns på sociala medier, Instagram och Facebook, Kyriotetes-podden. Och man kan även mejla oss på kyriotetespodden@gmail.com. Sen är det så att vi har skaffat oss ett swishnummer så att om det finns några som skulle vilja stödja vårt arbete och göra det möjligt att liksom göra det ännu mer kvalitativt och spännande så går det bra att swisha på 123-586-1257. 123-586-1257. Och sen en grej till som vi har tjatat om. Det är ju det här med att om man gillar oss på YouTube så är det bra. Gillar man inte så kan man trycka på ogilla-knappen, det är helt okej. Men däremot det som är viktigt det är att vi skulle önska få lite fler prenumeranter. I dagsläget så har vi 344 prenumeranter och vi skulle behöva komma över 1000. Så tala om för kompisar och det och sånt att det här är ju en toppen kanal att titta på och följa. Men även då lyssna på poddplattformar. Jag tror att jag har sagt det som jag behöver nu. Då så. Om vi börjar med dig, Max. Vem är du?
Vem är jag? Ja, Max Geiger. Idag är jag bonde. Har väl varit sedan jag var liten. Min far var bonde på Skävegård som ligger här i Järna. Uppväxt där och lekfull med djur och traktorer. Sen började jag jobba åt Holger som jag har jobbat fram, ja, oss fram till för ungefär ett halvår sedan. Och då tog jag över själv. Tillsammans med Johannes Silvani. Så jag är bonde helt enkelt.
På gården heter?
Ytterreneby gård och så har vi arrende på Skävegård.
Ja. Och Jostein, vem är du?
Ja, det är enkla och stilla frågan än att svara kan du säga. Men jag är från Norge, västkusten i Norge, född i Bergen. Har en helt normal utbildning, akademisk utbildning. Blev advokat och jobbat i offentlig som domare några år. Och har också jobbat i internationellt affärsliv. Både i Norge och med Paris och i Sydney och Australia. I en karriär då som var internationell på slutet. Men plötsligt så blev det så att en av mina barn blev sjuk där vi bodde i Australien. Och vi gick till en läkare och vi frågade, ja, varför är hon sjuk? Och det kan vara för det att hon har fått för mycket gifter i maten. För du vet, här i Australien så använder vi mycket gifter både i det vi odlar och hur vi processerar det, förädlar. Så det kan vara det att det var det. Så vi frågade läkaren, vad skulle vi göra med det då? Han sa, ja, i princip har du två alternativ. Enten reise hem och komma bort från den maten i Australien. Eller köpa ekologisk eller biodynamisk mat. Och det var det vi gjorde. Vi beställde hem varje vecka i en låda av en biodynamisk lantbrukare som bodde där i Sydney. Och min dotter blev frisk. Om det var det som gjorde det vet jag inte, men det blev en väckare. Och då tog vi det beslutet, nu ska vi göra något för framtiden och för maten. Och så blev jag bonde då i 12 år, drev ett litet lantbruk. En del av det hade vi kossor, mjölkkossor. Och, ja, men min inspiration för Järna. Så nu är jag tillbaka här i Järna för att se vad vi kan göra tillsammans med Max och alla de andra med maten. Lite långt, men ja. Det var mig.
Fint. Alltså, och tanken är ju idag att vi ska prata om jordbruk och mat. Men jag tänker så här, alltså, finns det någon möjlighet liksom att backa bandet? Så att säga? Alltså, för vi ska prata om biodynamiskt jordbruk, ekologiskt jordbruk och kanske konventionellt jordbruk också. Och då är det lite så här, alltså, det här biodynamiska, alltså, vart kommer det ifrån?
Ja. Det kan du säga, vad kommer det vara? Men jag tror vi kan säga det att det blev på en måte formulerat för omtrent 100 år sedan. 1924, snart 100 år sedan, utav Rudolf Steiner. Det intressanta var ju frågan som Rudolf Steiner fick från en del lantbrukare. De sa, det verkar som om maten har tappat sitt värde, sin energi, sitt näringsinnehåll. Och vad ska vi göra med det? Och utifrån den ene frågan där så sa Rudolf Steiner att han skulle tänka på det på sitt sätt. Och komma med en viss anbefalningar. Men det är viktigt att säga att han skulle komma med vissa anbefalningar. Man måste tänka själv. Men han kom med en del anbefalningar då. I 1924 i Kobowitz, som den gången låg i Polen. Och det är formulerat i det vi kallar för lantbrukskurser. Som är, efter min mening, något av det mest moderna och mest ekologiska vi har idag. För att leda oss vidare till en framtid med både hälsa för jorden, hälsa för djuren och hälsa för människan. Så är det bara, tycker jag.
Om man tänker sig så här idag då alltså då har vi den lite historiska bakgrunden i väldigt kortfattat. Men Max, alltså vad kallar du dig för slags bonde?
Jag är ju en biodynamisk bonde. Vi håller på med biodynamiskt jordbruk, så jag är biodynamiker och bonde. Sen är jag liksom, jag är uppväxt här i Järna. Mina föräldrar har haft drivit biodynamiskt jordbruk när jag var liten. Och jag har alltid varit en del utav det utan att kanske ha varit utforskat det speciellt mycket. Utan bara kört på. Det har varit det normala för mig. Och nu i och med det här övertagandet och så har ju liksom intresset för att förstå vad det är man håller på med väckts mycket mer. Så man får ju läsa på och försöka hitta information och försöka se vad det är man håller på med och varför man gör det. Och förstå mervärdena i maten, jorden och djurens välmående. Jag har liksom hela tiden, jag utvecklas fortfarande mycket inom vad jag liksom tror och vad jag vet och vad jag håller på med och vad jag vill för framtiden inom jordbruket liksom. Så det är en intressant form, det biodynamiska. Jag tycker att alltså, det är verkligen det som tilltalar mig allra mest inom hur man tänker på mångfald och vad vi ska leva på för jord framöver också. Så jag kallar mig väl biodynamisk lantbrukare idag.
Precis, och då tänker jag så här att alltså jag är ju den som är mest okunnig på området, men lite tror jag att jag har fattat att, och då får ni rätta mig om jag har fel, men alltså att biodynamiskt jordbruk kan man väl också kalla för kretsloppsjordbruk så att säga.
Helt klart, och har ju nog i Sverige varit två stora EU-projekt, alltså Östersjöprojekt om kretsloppsjordbruk. Alltså de så kallade Beras-projekten med Arthur Granstedt 2003-2006 och 2010-2013 som gick på kretsloppsjordbruk. Och vi må huska på där att det var vetenskapsfolk från hela Östersjön. Det var SLU, det var Södertörns högskola som tillsammans utvecklat ekologisk kretsloppsjordbruk. Men bakgrunden för ekologisk kretsloppsjordbruk är det biodynamiska.
Just det.
Så att man kan säga det att om man ska pröv på definitionen eller vad det måtte være, så kan du säga att Max, han driver ett Demeter-certificerat lantbruk som är ett exempel på ett ekologiskt kretsloppsjordbruk. Så det är inte några konstigheter med det. Alltså, vi behöver ekologiskt kretsloppsjordbruk och vi behöver ett ekologiskt kretsloppsjordbruk plus. Och det ekologiskt kretsloppsjordbruk plus, det är, till min mening, det biodynamiska lantbruk.
Just det. Och om man ska borra lite vidare i det, alltså om man ska ställa kretsloppsjordbruk mot, alltså vad finns det annars för jordbruk så att säga? Så förstår ni vart jag vill komma? Alltså.
Ja, absolut. Det finns ju, alltså det är väl, finns så otroligt många olika sätt att vara jordbrukare på, både som liten hobbybonde eller jättestor konfessionell spannmålsbonde. Och varje individ får ju välja sin väg att gå och hur den väljer att ta hand om sin jord eller om den tittar på det ekonomiska, och allting spelar ju in för varje jordbrukare. Sen är det ju kretsloppsjordbruket som vi håller på med, det biodynamiska, då är det ju liksom, varje gård, biodynamisk eller konventionell eller ekologisk, har ju sin liksom gårds individualitet. Men det biodynamiska försöker framförallt framställa att man ska försöka vara så självständig som möjligt, jobba med mångfald, använda sin egna gödsel utan inköp av andra gödselmedel, bekämpningsmedel och utomstående produkter så att säga. Så det är väl liksom framförallt att försöka hålla det inom gården så mycket som möjligt och verkligen jobba med det kretsloppet man har, den mångfalden, och se till att korna betar så att betesmarkerna och naturbetesmarkerna blir öppna. Landskapet blir öppet och man använder jorden för att odla både mat till djuren och mat till människor, och mat till djuren blir också mat till oss människor i och med mjölk, kött, kan också bli mattor av koskinn, fällar. Det finns ju mycket ett djur ger oss människor också.
Just det, men kan man säga då liksom att någon slags skillnad där är liksom mångfald och enfald?
Ja, du kan väl säga det. Alltså, där är ju jättemånga duktiga bönder, oavsett alltså. Alltså konventionella bönder, ekologiska bönder och kretslopp. Så det är upp till varje människa, upp till varje bonde att bestämma hur han vill odla jorden. Men man kan väl säga det att kretsloppsjordbruket och det biodynamiska jordbruket, lantbruket, tar ett ställningstagande med det som Max säger, det är att det ska vara en balans mellan det man odlar, alltså plantor och djur. Alltså på ett biodynamiskt lantbruk så ska det både vara djur och odla växter, alltså planter. Och där är det väl det som stor kritiken som Beras-projektet kom till det konventionella lantbruket var den så kallade kanaliseringen. Att man någon plats i Sverige har bara djur. Och en annan plats så har man spannmål och odlingar. Och både platser så blir det fel, för där man har bara djur, där blir det allt för mycket gödsel som är på marken som rinner ut i Östersjön och älvar. Och där man inte har djur, där har man inte gödsel, och där använder man konventionell gödsel. Så att det blir fel både platser. Och det vi sa var det att man måste se framtiden till att få den helhetstänken in i lantbruket med både djur och växter. Så att den balansen är viktig. Och inte för mycket djur, men som Max har på sin gård, där är en balanserat antal djur i förhåll till vad landskapet kan ta, både av det foder som djuren kan få och den gödsel djuren ger tillbaka till jorden. Så att han behöver ju inte köpa in något. Han har ju allt på sin gård.
Ja, det också. Sen har vi ju en akilleshäl på våran gård också. Vi har väldigt svårt att få halm till alla djur, alltså ligga så att de har någonting skönt att ligga på. Där är våran lilla akilleshäl idag, att vi måste köpa in halm för korna att ligga på. Och det är också alltid någonting man jobbar med. Och det är som sagt, varje gård har ju sin liksom, och sen har man torra år, blöta år. Det är svårt. Varje år är ett nytt år för en bonde. Så man har ju alltid liksom saker man jobbar och mål och sträva mot. Liksom.
Men jag tänker då att alltså här i lokalsamhället och så, då föreställer jag mig att det finns väl lite samarbete mellan bönder på ett eller annat sätt.
Ja,
hur ser det ut? För jag tänker då alltså när du pratar halm, så det finns som jag kan se i landskapet, så finns det de som ägnar sig rätt mycket åt spannmålsodling till exempel.
Ja. Och det är väl liksom, vi försöker att inte köpa konventionell halm, men ibland är det enda det finns att få tag på och då måste vi ha det. Sen har vi ju liksom samarbete med alla andra, både ekologiska, konventionella och biodynamiska bönder runt omkring. Samtal, man träffas och det finns lite liksom, kommer förbi och dricker kaffe, man käkar lunch tillsammans och pratar om alla årets svårigheter liksom. Så det är ju en konstant samarbete, och man hjälps åt när den andra, om grannens traktor går sönder så ringer de och säger, kan ni komma och hjälpa till och slå av det här höet? Så får man hjälpas åt. Det är alltid ett samarbete.
Just det.
Mellan grannar, och hur mycket man har av foder och hur mycket man har av det ena, så kan man försöka byta lite och så. Så det är konstant.
Men jag tror det är viktigt det du säger, Max. Det i varje fall min profil att ha arbetat länge med lantbruk och mat, och det är ju det att vi är en gemenskap. Och det biodynamiska eller det ekologiska kretsloppsjordbruket ska kunna vara en inspiration för hela lantbruket. För det nyttar ju inte om vi bara en bubbla. Att det är bara 5 eller 10% som gör något som är bra för djuren, något som är bra för klimatet och biologiska mångfalden och hälsan. Vi må få enormt många fler med oss. Så därför så är det för min del så att det som Max säger det är att de har alltså LRF, de har kontakt med sina kollegor i LRF och så utbytes erfarenhet. Och jag tror det att det som händer nu med krisen, med krigen i Ukraina, det att det har blivit mycket dyrare insatsmedel till lantbruket med handelsgödsel och allt möjligt. Så ser väl kanske den konventionella bonden också en möjlighet för att gå över till ekologiskt. Men då är det viktigt att vi har det dynamiska som träcker det ekologiska upp på ett nivå som vi verkligen kan göra något för samhället. Det kan vara en risk. Som jag har sett, jag jobbar ju både i EU och internationellt med lantbruk. Och där ser vi det att EU ska nu ha 25% ekologiska areal i alla de 27 medlemsland innan 2030. Då kan det vara en risk för att det blir minimi ekologiskt lantbruk. Som egentligen, ja, vi kan göra bättre än det tror jag. Och då är det ekologiska kretsloppsjordbruket och biodynamiskt en impuls för att göra det lantbruket så bra som möjligt. Att Max.
Men jag tänker så här, Max, alltså, vad kan du liksom, alltså, när du ser hur dina bondkollegor jobbar på annat sätt, alltså, vad kan du se där som fördelar och möjligheter och så på det sättet som ni jobbar så att säga? Men jag tänker nu apropå liksom den här situationen med Ukraina kriget och liksom, ja, man får ha svårt att få tag på gödsel, men det har väl inte du som jag förstår det till exempel.
Nej, men precis, vi har ju liksom vi har ju våra kostnader. Det som är den stora kostnaden är väl liksom som blir prisvarierande, det är ju en bränslekostnad. Det är det, och elkostnaden såklart som vi har liksom som blir den stora varierande faktorn, men överlag så har vi annars ganska vi har ju samma kostnader. Vi liksom, om vi hittar en bra produktion, ett bra djurantal per hektar, så vet vi ungefär hur mycket gödsel vi får ut. Och så kan man hitta en balans som rullar på. Då blir vi inte så ekonomiskt sårbara för sådana otroliga prishöjningar. Liksom. Och sen är det väl också så att regeringen på något sätt, nu är prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt inom till exempel mjölkpriset som vi får betalt idag, blir väldigt lite. Och då ser andra bönder att ja, men det är ju mer ekonomiskt att lägga över till konventionellt. Okay. För att tjäna mera pengar. Och där handlar det också, för mig handlar det i alla fall mycket inom de sakerna. Att man står ändå för en grej. Och jag står för att hålla på med biodynamiskt eller ekologiskt. Och står för att investera i jorden för framtiden. Och då handlar det inte kanske hela tiden om att titta på bara det ekonomiska. Utan också faktiskt vad vi gör för framtiden. Och det är väl lite sådär svårt med andra bönder och vad de... Det handlar såklart alltid om ekonomi. Det är ju liksom det som styr. Men man måste ändå också ha en ståndpunkt tycker jag i vad man vill göra och hur man vill ta hand om jorden. Och där kan det vara lite svårt då liksom både inspiration och liksom... hur folk anser att ta hand om jorden och tittar på ekonomi och så vidare. Där försöker man väl alltid hitta en balans och en ståndpunkt och se liksom hur man kan inspirera andra till att lägga över till. Först och främst bara från konventionellt till ekologiskt, ett jättesteg. Och ta bort alla bekämpningsmedel och insatsvaror på det och försöka liksom i alla fall bygga upp en lite mer mångfald. För det är på något sätt det största hotet, anser jag idag, det massutdödandet utav insekter och mångfald vi har idag. Och det är liksom första steget att folk måste börja titta på och investera i framtiden, och det är ett ekologiskt jordbruk. Och steget vidare därefter är ett biodynamiskt jordbruk där man kan jobba ännu mer med preparat och olika liksom mångfald och räkna djur per hektar liksom och försöka hitta en balans. Så man hittar ju alltid liksom inspiration av, jag hittar inspiration av många andra biodynamiska bönder och också konventionella bönder gör liksom, som har en jättebra struktur på gården, kan vara väldigt intressant att se hur, okej, men hur gör ni, och ni har den här strukturen, hur kan jag ta den strukturen och föra över på min gård för att få liksom den här strukturen. Så man hittar inspiration överallt ifrån inom jordbruket och bara man tittar med ett nyfiket öga, tycker jag.
Nej, det som är blivit jätteviktigt nu den senare tiden, kanske det sista halvåret, detta med livsmedelssäkerhet som en del av totalförsvaret. Alltså man ser ju det att för exempel man gjorde en studie i Eskilstuna, man hade ju bara mat för 3 dagar. Och det som är viktigt med livsmedelssäkerhet är ju det att var kommer livsmedel från? Jo, mestadels livsmedel kommer från jorden. Och hvis inte vi då tar vara på jorden, då kan vi inte prata om livsmedelssäkerhet längre. Så jag tror där börjar sammanhängande som vi säger det med det biodynamiska lantbruket och Rudolf Steiner i den tiden, den helhetstänken som han införde. Och vi ska huska på att när det var bildande av det ekologiska projektet så var det biodynamiska med i 1972, alltså 50 år sedan. Det var helt tydligt för hela ekologiska projektet i världen så var det biodynamiska en inspiration. Helt klart. Så att vi måste se på det att, och då är det så att då, hvis inte vi har en jord som är fruktbar så kan vi inte producera bra mat, och hvis inte vi har en jord som är sund så kan vi inte producera sund mat. Så det är de sammanhängande som du arbetar med, Max, som blir så ännu mer viktiga. Och det, vi sitter nu i Järna eller i Södertälje kommun och de är fantastiskt duktiga på att se på detta. De lagar gör planer för det. Så vi ska igång då med att göra en inventering av vad som kan vara potentialet för landet i, alltså det som är lantbruksjord i Södertälje kommun, vad det kan producera i framtiden på ett hållbart sätt.
Nej, för jag tänker där, alltså, om man tittar historiskt, alltså för att säga 150 år sedan så var väl Sverige mycket mer självförsörjande, så att säga. Liksom, alltså, importen var väl inte lika som det är idag, så att säga. Och, eller?
Nej, det var alltså nu. Nej, det var inte det, men nu säger man att man importerar upp till 50% av de livsmedel man är. Men så igen, så har du frågan, och vad med all det fodret som går med till konventionell djuruppfödning, till gris, till kyckling och till för exempel kossor. Och det är klart att om man då tar det in i räknestycket, att man då ger kraftfoder som kommer från Brasilien, om man skövlar regnskog, så blir regnestycket helt omöjligt. Och då ser man varför det är så viktigt med ett biodynamiskt kretsloppsjordbruk som använder de resurser som är på plats. Och kanske Max köper lite spannmål, alltså halm från en annan gård. Men han förädlar ju det igen via att kossorna komposterar i ladegården din. Och så blir det gödsel på jorden. Så även om du må köpa det så gör du något. Du förädlar det på ett sätt.
Ja. Ja, det där är lite spännande. För då kommer vi kanske lite in på konkret. Liksom. Alltså, du sa någonting där. Alltså, halm som hamnar hos korna som blir gödsel. Varför då?
Man stoppar in gräs där fram och sen så blir det lite mjölk i mitten och så kommer det ut skita bak och det behövs för att det ska växa på jorden. Nej, men, och sen det finns ju massa olika sätt att använda, alltså korna måste ju ha någonting fräscht att ligga på under vintern, och vi har ju dem under tak och man kan aldrig glömma att vi har ju stängt in korna, vi har liksom staket och vi har ju liksom fångat in dem och vi använder dem på ett sätt liksom. Men de ger ju oss också någonting helt fantastiskt hela tiden. Men då måste man också se till att på vintern så ska de ha det bra, de ska ha någonting skönt att ligga på, de ska ha någonting fräscht att ligga på. Och då är det ju halm eller torv eller spån eller flis eller fiberströ. Det finns ju mängder av olika strö och vi har ju då halm som vårt huvudströ för att vi har då djupströbädd, heter det. Så en stor bädd liksom där de kan ligga vart de vill och gå fritt på. Och när de äter så både mjölkar de och skiter. Och skiter gör de ju alltid där de ligger, de bryr sig inte, de är inte rumsrena. Och det blir ju då gödsel.
Just det.
Som vi sen tar ut och gör liksom en ny bädd, men då komposterar vi det där gödslet och sen för vi tillbaka det till jorden liksom. Så att det bygger på en liten massa med och gödsel till liksom alla grödor och energi och sådär. Så man får ny energi till jorden.
Det är en ganska bra bild just på det här kretsloppet. Då.
Ja. Jo, och det ställer ju det biodynamiska lantbruket in direkt i de utmaningar vi har. Och det är inte något konstigt med det biodynamiska lantbruket. Det är som Max säger, vi tar det som naturen ger. Mm. Och så förädlar vi det om vi kan. Mm. I varje fall inte förstör det. Mm. Och så ger vi det tillbaka till jorden. Och så får vi mjölk.
Ja.
Och så som han säger i mitten. Ja, det är bättre för kossan med mjölk då, om jag var kossa. Men så följer kött då. En gång så blir det så att vi må få kött, men mjölken är jätteviktig. Så jag tycker folk säger att det blir dynamiskt, det är konstigt och så, men det är inte det. Alltså det är så naturligt så det bara kan vara, och när vi pratar om, vi kan ju aldrig komma undan det med preparater, men det är så naturligt som det bara är. Tänk vad man använder idag i medicin. För AstraZeneca, man vet ju inte vad som är i det. Men när det gäller det biodynamiska preparaten så är allt transparent, allt är öppet, man kan veta allt som sker. Vilken ingredienser som ingår i preparater, hur det tillagas och hur det används efteråt. Bara komma till Max på gården där och se hur han gör preparaten, hur han sprutar det och vilken effekt det har. Så det att det är något sån flummig och allt möjligt, det menar jag, det är det inte. Detta är bara det helt naturliga och alla kan komma och se och mena vad det gör. Och det är klart, preparaterna är kanske en del som folk reagerar på, men 99,9% av det andra är ett helt regulärt ekologiskt kretsloppsjordbruk.
Man kan ge en liten, bara en liten rolig, om man tittar på preparat och bekämpningsmedel som en konventionell bonde använder, så använder ju många gånger en konventionell bonde bekämpningsmedel i förebyggande syfte. Så man vet ju aldrig om det har gett någon effekt eller om det kommer ge någon effekt eller om överhuvudtaget plantan kommer att bli sjuk. Så man gör ju en väldigt dyr insats för någonting som man inte alls vet hur många procent det kommer ge i ökad avkastning. Och om man tittar på preparaten så är det ju, vi sprider också preparaten för en, vi ser inte exakt hur många procent. Det finns forskning som visar på att det gör skillnad. Mm. Men vi gör allt vi kan för att liksom försöka ge också våra planter möjligheten att växa större, ge mer avkastning. Och ser mer av den här preparaten som en medicin för jorden. För det finns ju massa olika mediciner och gamla husmorsknep och sådär på olika ingredienser i olika mediciner som man använder. Och på något sätt är preparaten samma sak, men för jorden, det är en medicin för jorden. Och det kanske gör en väldigt liten skillnad, men det gör en skillnad. Och det finns det liksom forskning på att titta på. Och det är liksom lite sådär, om man tittar på att konventionella bönder gör också väldigt flummiga insatser på något sätt. Utan att veta ifall det ger något resultat.
Just det. Jag tänker, kan vi bara ett exempel, alltså vad kan ett preparat bestå av så att säga, alltså hur, och i vilket syfte liksom?
Det finns ju kompostpreparat och fältpreparat. Och kompostpreparat är liksom, det lägger man i en kompost för att det ska då, det kan vara maskrosor eller bark och sådär som ska ge olika effekter. Och sen finns det då de här fältpreparaten som är bland annat till exempel ett humuspreparat som är koskit instoppat i ett kohorn och nedgrävt i marken. Och då kan man gå in på de lite liksom, inte flummigare sidorna på något sätt, men på jorden har vi alltid olika energier. På något sätt, om du står bredvid en å där det hela tiden är full försel med vatten, då är det en ganska hög energinivå där, och det finns ju energier överallt. Så man försöker också sätta olika preparat på olika ställen för att få olika effekter utav jordens energier. Så de här kohornen med koskit i, de stoppar man ner i marken för att då ligger där liksom under vintern och får liksom lite daggmaskar och lite den energin utav jorden. Och den här bajset i kohornen blir då liksom också förmultna lite grann och får massa bakterier och så i sig som man sen för ut på jorden liksom. Som ska ge ett form av skyddande lager eller liksom så. Och en medicinsk del.
Just det. Och då kan man säga att det är väl ändå relativt riskfritt att hålla på med sådana saker så att säga för jorden.
Ja, oja.
Jämfört med kemiska.
Ja, du, vilket betak är det vi diskuterar nu som är jätteviktigt. Och det är det att alltså den konventionella bonden använder ju direkt gifta.
Mm.
Och så mycket av de giftna besprutningsmedel som används är nikotin.
Mm.
Alltså gift som är tatt. Och det är klart att där man är helt säker på det är gift. Mm. Men biodynamiska preparaterna är ju bara natur.
Mm.
Så att hvis vi skulle ha haft en kontroll om man skulle sagt något var galet här i världen, så är det konventionella lantbruket som är det galet.
Mm.
Men det ekologiska och kretsloppsjordbruket blir dynamiskt. Det är det som är naturligt.
Mm.
Och det mest och det egentligen det enda preparatet som Rudolf Steiner sa man skulle använda var brännenässle. Alltså man tar brännenässle och lägger in en hink med vatten i 10 dagar och så rör man runt och så sprider man det, för det är näring. Så det är ju inte något mer naturligt. Och idag så har vi till exempel, man använder något som heter bokashi.
Mm, just det.
Och det är ju det samma principet, det är att man tar något i naturen, sätter det samman på en intelligent sätt.
Mm.
Och så lär man det, rör man om och så lär man det processera, förädlas. Och så ger man det tillbaka till naturen i en form som är bra för naturen. Mm. Och det är inte något skadligt. Alltså, preparaten blandas ju ut i på tusenvis. Alltså, du har en liten droppe och du har 1000 liter eller 100, 500 liter vatten och en liten droppe med substans. Mm. Så det är i hvert fall inte farligt.
Nej.
I hvert fall inte farligt. Nej.
Spännande. Jag tänker just den, du har ju jobbat en del liksom internationellt också, som jag förstått. Hur ser det här ut?
Nej, men internationellt kan jag bara säga det att FAO, som är FNs lantbruksorganisation, har sagt att om vi fortsätter på det sättet vi gör idag med konventionellt lantbruk, så har vi bara 60 odlingar igen. Alltså detta är allvar. Alltså om vi fortsätter med en monokultur, om vi fortsätter med mineralisk gödsel och sprutar bort livet på marken, så är det bara 60 odlingar igen i världen. Så det är klart att när du ser på det internationella, det kan ju vara att Skandinavia är mer fruktbar och har mindre påverkningar och det går trögare här med den negativa utvecklingen, så är den på gång. Så i hvert fall, og vi alle har jo hørt Antonio Guterres fra COP27 i Sharm el-Sheikh når det gjelder klimatet. Han sier jo da, for å ta det på engelsk, we are on a highway to climate hell and we are still on the accelerator. Og der kommer jo nu, når vi prater internasjonalt, der kommer jo nu en tilsvarende kommission som holder på, altså IPCC, kommer nu i Montreal i Kanada i december, som ska se på det biologiska mångfaldet. Och jag är helt säker på att det kommer de samma starka uttrycken för var vi globalt är på väg med mångfaldet. Så det att det vi pratar om här är antagligen det vi borde prata om mycket mer.
Mm.
Och mer ekologisk kretsloppsbruk och det dynamiska möjligheter för konkret att göra något.
Mm.
För att det som Max gör och andra bönder gör, det är inte bla bla. Det är reell praktik som gör det bra för jorden, människan och djuren.
Mm. Och jag tänker där, alltså, kan man liksom se, alltså, för som jag uppfattade så ja, alltså sen man mer har börjat industrialisera jordbruket så har det liksom det här med monokulturer och så vidare fått allt större fäste. Alltså jag får för mig att för 150 år sedan så var det konventionella jordbruket mer likt det biodynamiska, eller?
Jo, det är helt klart.
På det sättet. Men vad är liksom, ser man, alltså, blir det mera mångfald eller är vi fortfarande på den här specialiserings...
Nej, det blir inte mer mångfald. Alltså, nej, vi är i en kritisk situation, alltså, totalt sett om vi ser på certifierad ekologisk jord i världen, så är det 3%.
Ja.
Det är 3%. Och då kan det vara någon som odlar utan gifter och utan handelsgödsel som inte är certifierad, men ändå. Så här må vi, är det något vi måste ta tag i, så är det att heja på Max och hans kollegor och säga det att det engelska uttrycket agriculture är så fantastiskt. För det handlar inte bara om en livsmedelskedja, det handlar om en kultur. Och där må det biodynamiska, det ekologiska kretsloppet går in och är en kulturimpuls. Mm. Det är ju det hela, när vi pratar om det vi kan kalle antroposofi og det som er utviklet der, det er jo en kulturimpuls. Mm. Det er jo læren om menneskene, ja, og hvordan menneskene kan bli positive igjen i naturen. Det er jo det det handler om.
Ja, og det hjelper inte bara att heja på. Man får gärna köpa ekologiskt eller biodynamiska matvaror för att det ska göra skillnad också. För att annars, det är ju en investering för framtiden att köpa ekologiskt och biodynamisk mat. Det är verkligen, det är också upp till konsumenterna. Det är många konsumenter som gärna vill ha att det ska vara ekologiskt och lägga över det. Sen går de väl till butiken och så köper de konventionellt och det billigaste. Och det är lite dubbelmoral. Alltså, det är en investering i en säker framtid att köpa ekologiskt eller biodynamisk mat. Och det måste man också tänka på när man väl går till butiken och handlar.
Ja alltså, för det tänker jag på att alltså, om man bara ska ta som jämförelse. Att platsbygga ett kök med riktigt virke, det kan man ju tycka är väldigt dyrt. Så. Men jag funderar på över tid. Alltså, om du bygger ett kök med liksom, reella plankor så håller det då kanske i 100 år. Än om du köper ett prefabkök som håller i 10. Så. Och kan man säga att det, liksom, alltså det handlar mer om en investering. Så att alltså, över tid så blir det nog kanske billigare.
Ja, om dina barn har någonting att äta från jorden också. Ja, sådär, så ja, blir det ju kanske, ja, vart fan är vänligare för andra folk att leva i det samhället och den jorden. Liksom. Mm. Så ja, det är en långsiktig investering som vi alla måste bidra till. Liksom.
Jo, men då blir det bara mer och mer spännande. För att när det gäller den internationella forskningen så har vi sett på det verkliga priset på konventionell mat. Vad är det? Och hvis vi ser på, inte bara stuprör, men vi ser på en helhet. Vad kostar det av kostnader för hälso, för sjukhus, för naturen, för mindre mångfald? Och om vi ser på helheten idag, jag vill påstå att det ekologiska och dynamiska är priset på det är en femtedel av det som den egentligen prisen på konventionell mat skulle vara. Ja. Och det är så det att alltså vi, och därför så det bästa vi kan göra idag som konsumenter, det är att köpa ekologisk eller dynamisk mat. För då stödjer man en utveckling, då stödjer man bönder. Vi säger inte det att ekologisk kretslopp eller dynamisk är liksom den enda lösningen, men vi säger att det är en del av en lösning. Det är en möjlighet vi kan gå vidare. Så därför så tror jag det att och det är intressant här vi sitter ju gärna nu, fantastisk plats på jorden. Och där ser vi att i affärerna här, sånt som ICA och Konsum och andra affärer, så är det över 30% av det totala salget av mat är ekologisk eller biodynamisk. Och det är helt unikt i Sverige, det är väl kanske bara 10 eller 12% totalt sett.
Just det.
Och så har vi också det Södertälje kommun som har skolmat. Och där är det 70% av all skolmaten till barna som är idag ekologisk. Det är verkligen fantastiskt. Alltså. Så det är positiva signaler, men vi må både heja på, som du säger, och vi må köpa.
Ja, just det. Nej, och jag tänker om vi då kommer in på alltså, för att jag vet att du har jobbat också med alltså det här Diet for Green Planet. Kan du berätta lite grann om det, just det?
Och det kommer också från hjärnan.
Ja.
För att Arthur Granstedt gjorde någon undersökning hos konsumenten här i Hjärna i 2003-2006. Mm. Och han knockade på dörren och kan vi få se vad du har i skapet ditt? Och då gjorde han en invitering av det som många familjer gärna hade i skåpet. Och då visade det sig att det var mycket ekologiskt, mycket biodynamiskt. Det var kortrest, alltså lokalmat. Och det var också ett annat sätt. Det var mindre importerat kött till exempel. Och det var mer plantbaserat mat. Och utifrån den studien som blev gjort där, det blev gjort i Järna och i Juva i Finland, så kommer alltså det vi först kallar för östersjövänlig mat. Men så förstod vi då vi var ute i världen att de visste ju inte var Östersjön var. Så då blev Diet for Green Planet. Och den har 5 kriterier. Och det första är att det ska vara smaka gott. Och det ska vara hälsosamt. Och så bör maten komma från ekologisk kretsloppsjordbruk, biodynamisk eller i hvert fall ekologisk. Och så ska vi ha mer plantbaserad mat. så ska det lokalt och i säsong och så mindre svinn. Så dessa fem kriterierna, det är något, ja, jag tycker det, om man följer det så kan vi rädda världen. Och med Södertälje kommun som är liksom den som går föran i praktiken och gör det.
Jag tänker Max, alltså vad ser du så där både kortsiktigt och långsiktigt, alltså både utmaningar och möjligheter, alltså ur ditt yrkesperspektiv?
Utmaningarna är väl klimatförändringarna som ändå pågår, försöka hinna med dem och tänka liksom, kanske ligga ett steg i förväg. Det är ju utmaningar men också väldigt roligt och också möjligheter att hinna med, och om man lyckas det här, hinna med någonting och lägga sig ett steg före, då får man ju kanske också en utdelning av det. Så det är både utmaningar och liksom spänningen i det hela. Sen det, jag hoppas att liksom konsumenter förstår vad det är man köper, och jag hoppas att liksom hela den delen ska, att de förstår att man ska investera i framtiden genom att köpa. Man kan inte bara vilja och sen så göra motsatsen, utan, och det är väl också någonting som jag försöker eller önskar liksom för framtiden. Så det är mycket sånt, och sen är det som sagt, det är nytt, eller det är inte nytt, jag håller på med jordbruk hela livet, men det är liksom nu som jag får tillsammans med Johanni ändå liksom jobba fram det här konceptet och verkligen hitta sin ståndpunkt och göra det här på lite liksom, ja, jag kan styra mycket själv och sådär, och då får man försöka hitta sin struktur och hur man vill lägga upp det och hur man vill att kollegorna och sådär ska ha det och hur man själv ska kunna ha det och hur djuren ska ha det. Så det är väldigt mycket sånt man får jobba med, och det är jättekul, och det pågår ju hela tiden just nu liksom, hur man ska ta hand om allting på bästa sätt.
Ja, för min del må det vara det att vi klarar att nå ut till flera människor. Flera podcast.
Ja, ja.
Alltså nå ut med flera människor med vad vi kan erbjuda.
Precis.
Och vi har ju forskning bland annat här i Södertälje och andra platser i både i Sverige och andra platser i världen som säger att ett landbruk som Max driver kan ta ut CO2 från luften och lagra det i jorden. Och det vi vet, vetenskapen är det att själv om alla går runt och kör elbilar, så räcker det inte längre. Vi har så mycket CO2, alltså klimatgas i atmosfären, att vi må suga det in. Och då är ett landbruk, kretsloppslandbruk, det har signifikante större möjligheter för att lagra karbon i jorden. Så det må vi må få möjligheter till att diskutera det, vi må möjligheter till att komma ut med det. Och så en annan sak som jag tror vi må tänka på, som av och till går under radaren, det är att när människor nu vill ha, så vi hoppas, mer och mer ekologisk, så vill de ha det samma ekologiskt som de äter konventionellt.
Ja, precis.
Men då må vi se på, är det rätt att man ska processera allt så mycket som man gör? Alltså ultra-processing milk, mjölk, alltså höjpasteuriserad mjölk och vad det måste vara. Eller är det så att också det biodynamiska, det meta kan erbjuda något där, när det gäller kvalitet på maten?
Just det.
Och ett gott exempel vi arbetar nu i Järna är ju det med mjölken. Alltså vi vill ha mjölk från Max, och vi vill ta det in på ett lite mejeri med skånsam behandling och inte tillsätta något som helst, bevara strukturen i mjölken och lavpasteurisera den. Och så får konsumenten få den mjölken då.
Just det.
Som ett bar.
Och då tänker jag, alltså, då skulle vi kanske kunna göra lite reklam, framförallt till våra lokala lyssnare och tittare, eller?
Ja.
För det är ju saker på gång här nu.
Ja, det är på gång.
Ja.
Ja, vi ska väl starta upp Järna mejeri, dra igång det och sälja mjölken från Ytterenaby. Och då är det ju biodynamisk mjölk man får av så bra kvalitet jag bara kan göra mjölken idag, eller liksom till. Och se till att mångfald och hela liksom kretsloppet sker, och man kan köpa mjölken med ett gott samvete. Och jag hoppas också att konsumenterna väljer den här mjölken utav både samvete och investering för framtiden. Också för att jag hoppas att den kommer smaka väldigt bra, vilket jag tror.
Mm. Och då är det väl alltså rent konkret så att alltså, så småningom så kommer det finnas i butik här lokalt.
Ja.
Men sen så finns det också möjligheter att förteckna sig om du är storkonsument. Va? Alltså jag tror att det finns alltså en miniminivå du kan prenumerera på mjölk så att säga. Och då, om jag minns det rätt så är miniminivån 15 liter i veckan eller så va?
Ja, och det är ju det som är intressant nu. Då har vi ett samarbete mellan bonde och konsument direkt. Mm. Då är det fantastiska gårdar här i Järna och i Södertälje. Och så ser man okej, vad producerar de? Ja, då må vi köpa det. Mm. Så att det blir lokalt. Och då är det inte bara det att det blir lokalt. Att man får ett bra produkt, men det är att man hjälper till runt. Man förstår var mjölken kommer från. Att den faktiskt kommer från kossa.
Ja.
Och det är inte alla som vet idag. De tror att mjölken kommer från Ica.
Mm.
Gör nog kanske det på ett sätt, men det är ju kossan som producerar den fantastiska mjölken. Så jag vill absolut göra lite reklam för både Max och kossorna som inte hör oss här, men du får hälsa kossorna din i eftermiddag, Max, och säga att vi hejar på dem.
Mm.
Och så får folk köpa den mjölken som nu kommer ut i affärerna, både Ica, Konsum och andra platser här gärna. Och som kommer prenumeranter här, de fantastiska initiativen med hemmen här i Järna, som har sagt, detta gör vi bara. Detta gör vi. Och då tror jag med att vi tar nu ett projekt som är relativt lokalt, inte mer än det, och så ser vi hur det går.
Just det.
Ja, för det är inte lätt ekonomisk bit heller, utan man får väl börja försiktigt och verkligen se till att vi kan bygga upp det här långsamt, så att vi också kan göra det kontinuerligt om en fast liksom punkt, så att vi verkligen kan säkra en produktion och säkra en inkomst och inte bara satsa jättehögt och allting trillar, utan försöka vara försiktiga i de stegen vi tar och hoppas på att konsumenterna köper, för det är det enda sättet att det funkar.
Liksom. Ja, alltså jag tycker att det här var ett jättespännande samtal. Vi har hunnit med ganska mycket. Och så jag ser ju gärna att samtalet kan fortsätta. Så ni är ju, liksom, om ni vill, hjärtligt välkomna tillbaka. Men innan vi slutar så tänker jag så här att jag vill inte avbryta någonting. Är det liksom någon mera sak som vi har glömt eller som vi måste säga?
Vi ska prata om dig också, tänkte jag.
Ja, fast det tar vi i nästa avsnitt, okay. Tror jag.
Ja.
Eller är det någonting du vill fråga sig direkt?
Nej, det är det. Nej, för mig är det ingenting så. Det är väldigt roligt att hålla på med det här. Jag hoppas att andra, många folk runt omkring förstår och intresserar sig. Och ställ gärna frågor.
Mm.
Ja, jag vill bara säga. Efter vi träffade Max och Johanni och gängen på Gärna Mejeri där, så har varit runt nu till de socialpedagogiska initiativen i Järna. Det är inte bara det att de köper 15 liter mjölk.
Nej.
Men det är entusiasm.
Mm.
Det hjärtat de kommer in med och säger, detta vill vi göra tillsammans. Mm. Och jag tror det att, därför så har det, selvfølgelig har det med mjölken att göra. Vi må få till det. Men det har om en annan sätt att se på vår roll, både som medmänniskor och människa i med naturen. Inte utanför naturen, men i naturen. Så att själva den grundhållningen som jag har mött, enormt glädjande.
Mm.
Enormt glädjande. Och må ju bara få säga det att i dessa samtal så har jag med min tidigare lärare Thomas Lytti. Han är som en ungdom igen. Han både har sån entusiasm och blir så glad när han hör den viljan i Järna och lokalt till att göra något bra. Så det är bra. Tack.
Och en sista grej där, så om det är någon som är nyfiken och vill komma i kontakt med er, är det möjligt på något sätt?
Ja, det är möjligt. Lättaste sättet är väl att nå mig på Instagram.
Ja,
vad heter jag? Max Geiger, någonting sånt. Vi kan väl sätta någon liten länk där under eller så.
Men
Max Geiger tror jag, på Instagram.
Ja.
Följa, skicka meddelanden där är väl enklaste sättet att nå mig.
Facebook.
Ja.
Eller kommer träffa oss när vi är ute hos Max eller i mejeri eller just något praktiskt.
Eller skicka ett mejl till
podden. Skicka ett mejl till er och så förmedla dig. Nej, vi vill gärna ha, nu gäller det oss.
Ja.
Vi har inte mycket tid igen till att få den här världen på rätt gång. Alltså. Så nu gäller det att vi tar tak allihop.
Mm. Ska vi säga så?
Ja, tycker jag är fint.
Tack så jättemycket för att ni kom.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack.
Tack för idag.